Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
If Scott Dixon can hang in there for the length of this back straight to turn nine, he is as good as home. Here it is, turn nine. You know, he's laid back. He takes everything in his stride, but he is very intense inside that helmet. Scott Dixon, it took him nine tries to win here at Long Beach. He's had podiums since, but he's going to go back to the winner's circle. Scott Dixon wins the Acura Grand Prix of Long Beach. In the most improbable way.
Hi, pretty tough, nice to be done.
I want to know where my easy rider gone. Does I want to know where my easy rider gone? You're the easy rider. You ride all so long.
IndyCar på svenska.
Så lät det alltså i helgen när Scott Dixon plockade hem karriärens 57:e IndyCar-seger på Long Beach. Det här är IndyPodden avsnitt 115. Och idag ska vi avhandla dels helgens race och blicka framåt mot den kommande helgens begivenheter på Barber Motorsports Park. Hur är det, Jakob?
Det är bra. Det är... lite blandade känslor från Long Beach, men jag gillar Barber, så jag ser fram emot det loppet väldigt mycket. Vilken ände ska vi börja då i Long Beach då, men hur ska vi ta oss an det som hände i helgen?
Jag tänker att vi kan väl börja med kvalet ändå, för där ur ett svenskt perspektiv så var det ju en riktigt rolig, någonting väldigt roligt att titta på.
Ja, synd att kvalet inte är då alla poäng delas ut bara. My Shank Racing är ju i högform. Så mycket kan man ju säga.
Ja, åtminstone inför kvalen då. För den som missade det så var det ändå Felix Rosenqvist som tog My Shanks första pole position. Marcus Ericsson hade vi också i Fast Six. Han slutade på en femte plats där. Och så hade vi Linus Lundqvist på en 17:e. Jag tänker på en sak där du sa att Meyer Shank är i stor form. Trots det här nu att de fick, vi kommer ju till det, men att Felix fick, de hade ju tekniska problem med bromsarna under racet och hade ju även vissa problem med motorstyrkan under premiären i St. Petersburg, så har ju ändå Felix två raka topp 10 här nu och ändå kan man säga skadeeliminerat på söndagarna. Men jag tittar på kvalsnitten här nu från de första två kvalen, så Felix sa så att kvalsnitt på 1,5.
inklusive thermal.
Räknar man med thermal så är ju snittet på 1,3. Mm. Och tar man Marcus kvalsnitt då så är han ju på 5,5 efter två race, och då räknar vi inte med thermal, för annars hade det inte alls varit lika roligt att ta upp den. Men vi hade en Fast Six då med Felix, Will Power, Joseph Newgarden, Colton Herta, Marcus och Palou. Och det var ju den ordningen då som det blev på griden sedan. Vad tror du att den här funna farten här nu som Meyer Shank har, jag börjar mer och mer känna att den kanske har funnits där nästan hela tiden. Det är bara att inte förarna har funnits på plats. Felix har inte funnits på plats.
Ja, men lite så måste det ju vara, för det här är ett stall med resurser, med know-how, och det är inte ett ungt stall riktigt så, för det har ju funnits i IMSA i årtionden och har ju kört i IndyCar nu på heltid de senaste 5 åren. Det behöver ju någon som leder stallet och deras tekniska utveckling genom feedback på banan. Simon Pagenaud och Helio Castroneves, liksom, med deras renommé så borde de ju ha hittat detta tidigare. Men det måste ju liksom gälla mellan förare och ingenjörsstall. Felix har ju kommit från stora organisationer, precis som Pagano och Helio. Men aldrig riktigt fått utlopp för sina idéer. Jag skulle tro att både Helio, som var hos Penske i 20 år ungefär, lite drygt till och med, om man räknar med IMSA-tiden, och Pagano, att deras kanske lite mer affärsmässiga metoder att ta hand om data inte riktigt är det som Majershank behövde, utan de behövde någon som, ja, lite svårt för mig att förklara hur jag tänker här, men någon som är lite mer jordnära på något sätt. Det är en teori jag har. Den feedback som Pagano och Helio kom behövde mer ingenjörer, behövde mer resurser för att göra nytta av. Medan Felix måhända är mer jordnära och kan tala mer direkt med sina ingenjörer. Makes det sense?
Sen kanske Felix Rosenqvist har en mer naturlig speed jämfört med Pagano och Helio Castroneves. Åtminstone i kanske i det skedet både Simon Pagano och Helio Castroneves hade då under sin sista säsong i Majershank.
Mycket möjligt, ja, det med.
Och det där som vi pratade om inför säsongen, om att nu Marcus i Ericsson i Andretti, att han kanske med hjälp av Andrettis tidigare så styrka, alltså kvalfarten de har haft, att Marcus skulle kunna dra nytta av den här nu, kanske redan i år, och kunna lyfta sitt kvalsnitt. Nu har det ju varit två kval hittills bara, men och båda på street courses som är en av Marcus största styrkor, och Long Beach har han ju varit notoriskt snabb på tidigare. Det såg inte så lovande ut under de första träningarna, men han hittade den där speeden lagom till kvalet, och det var ju lite bud på medel, tänkte jag, inför i Fast Six. Men tittar man på namnen då som var där, så det, vem ska han slå utav dem? Samtliga förare där är ju jättestarka, så att bara slå Paloda tycker jag var starkt då. Men det stora utropstecknet är ju Felix Rosenqvist här i inledningen av säsongen. Så ja, otroligt roligt.
Ja, det måste man ju hålla med om, för om vi sa kvalet då, så var det två Penske direkt efteråt, sen var det två Andretti, sen var det Palou, Lundgård, Dixon, Armstrong, alltså två till Ganassi-bilar efter Lundgård, och sen Kirkwood på en tionde plats. Elfte var Scott McLaughlin, John Greyhorn Rahal på en tolfte, sen var det två Andretti-bilar, och nästa bil som inte ingår i liksom ett stort stall var ju Blomqvist på 15, alltså hans stallkamrat. Först därefter så hittar vi bilar från Junkos Hollinger och Ed Carpenter Racing och Dale Coyne, vilka är de stallar man får jämföra Majershank med. Så de är ju, de lyfter sig från mittfältet i IndyCar just nu.
Om vi går till racet, så har vi anledning att återkomma till svenskar om en liten stund. Men om man tar racet i stort, Scott Dixon, den store vinnaren, och en imponerande, nästan omöjlig uppgift som han gör när han då gör ett bränslespararace och går vinnande ur den här bataljen. Jag förstår inte hur han gör det, men vad gör han, Jakob?
Det är nästan lite tråkigt.
Nej, tråkigt lite, var det väl inte, eller?
Lite, att det är ju Scott Dixon som lyckas med det mest, liksom, om man ska betta på förhand så, ja.
Det var ju det som var behållningen, tycker jag, för hela racet, att det blev ju en gul flagg. Och den kom på varv
17. 15 till och med, men de gick ju det på varv 17.
Ja, exakt. Och det var ju där den här splitten med strategier kom till. Och då var det inte så att det var ett gäng som gick på en trestoppare och ett gäng på en tvåstoppare, utan det var ju helt enkelt att de som valde att byta däck och ta det på under gul flagg, det var ju egentligen att det skulle bli ett mer ett bränslespararace där. Och hur det hela möttes sedan mot slutet av racet, och vem som gick vinnande ur den striden. Jag tyckte det var spännande, och så blandade in lite varvade bilar på det också, så jag tyckte det var ett kanonrace.
Jo, men egentligen så var det ju det, absolut. Det finns en del aspekter som är rätt intressant att backa det här. Jag trodde inte att det skulle gå, men när jag såg Scott Dixon in i det på en först av, eller ja, han var ju tvåa i rad Milos och gick in i det på en denna gul flagg. Will Power var först i kön. Han hade en aning om att den här strategin skulle kunna gå hem. Mm. Det var rätt likt förra året ändå. Då var det en gul flagg vid varv 22. Och det var ju knappt att det gick för dem den gången. Och det var ju det som Josef Newgarden förlorade loppet förra året. Att han behövde göra ett stint på 34 varv. Och han tappade 30 sekunder på sin 34 varv stint jämfört med de som bara behövde köra 30 varv ungefär. Och det Newgarden förlorade loppet på förra året. Så jag var väldigt skeptisk till att den skulle fungera även med Scott Dixons renommé. Men någonting som är annorlunda i IndyCar nu mot förra året, det är ju däcken. Är väldigt hållbara. Det var knappt någon fall-off alls för de som behövde göra då 2x34 varv stint. Det visar sig också att de är bättre på att motorerna förmodligen drar lite mindre nu. För det var några som klarade av 35-36 varv stint, vilket förra året hade varit helt omöjligt.
Mm.
Men det här med däcken då, de är ju fortfarande, antar jag, anpassade för hybridsystemen som inte kommit in. Till just det här loppet så fick de nya lättare airscreens som vi gick igenom förra veckans avsnitt. Och allt som allt gjorde det att det blev enklare att hålla farten under sånt här långt stint. Och det märktes också på Dixons approach då. Han lät då Newgarden och Herta komma nära. Och sen så kunde han utnyttja den goda accelerationen och toppfarten i sin Ganassi-bil. Och det är ju någonting som man behöver kunna göra alltid om man ska vara duktig på att spara bränsle. Mindre downforce betyder mindre luftmotstånd och betyder enklare att spara det bränsle som man behöver ha. Men då måste man ju vara väldigt mjuk och effektiv i att ta kurvorna.
Mm.
Inte skrubba av så mycket fart, men det blir ju alltid svårare att hålla hög fart genom kurvorna när man har mindre downforce. Men det är ju det som gör Dixons storhet. Att han kan köra med mindre downforce än de flesta andra. Därmed spara bränsle. Därmed sätter sig i de här positionerna. Så det är inte tur, utan det är Roger Penske som brukar säga det i och för sig. Hårt arbete betyder mer tur.
Mm.
Det är absolut inte en slump att Dixon gör om det här om och om igen.
Det är roligt med Scott Dixon också, för jag tycker varenda år man ser honom så ser han lite äldre ut, och man tänker hur länge ska detta hålla egentligen, och så göra sådana här körningar på söndagarna, och man slutar ju aldrig förundra, så det blir mer och mer tydligt att han är och kommer väl att bli the greatest of all time. Nu tog han sin 57:e seger i helgen, och ska vi säga, nu är han ju 10 vinster från AJ Foyts rekord på 67 vinster då. Tror du att han kommer hinna ifatt honom?
3 eller 4 segrar till, 3 eller 4 säsonger till. Det blir intressant faktiskt. Nu ska jag se, Dixon har kört 39 plus ungefär, vad blir det? Det blir 379 lopp, typ. 57 segrar. Foyt körde 297 plus 85. Han har ju faktiskt, de har ju kört ungefär lika många lopp.
Mm.
Ja, ganska exakt lika många lopp. Give or take en handfull bara.
Mm.
Men Foyt körde ganska många. Han körde 85 lopp efter sin sista seger. Så han tog ungefär så här många lopp på 290 start. Eller han tog sina 67 segrar på färre starter. Men under en annan kalender såg väldigt annorlunda då. Foyts bästa säsong var 1964. Där han vann 10 av 13 lopp.
Mm.
Någon sån statistik kommer Dixon inte komma upp i, men han kan det finns ingen anledning att tro att han kan sluta vinna tre lopp per år. Han har ju vunnit 4 av de senaste 6 IndyCar-loppen Thermal undantaget.
Vi kan väl höra vad Scott Dixon själv hade att säga på presskonferensen efter racet. Oj, jag valde fel goat-klipp här. Vänta.
I think it was definitely a bit sketchy in the fact that, you know, the pressure was coming hard and strong. I knew that they would burn their tires off, you know, pretty quickly with the kind of 10 lap kind of offset. They had to close, I think at that point, probably a 10 or 12 second gap. So the abuse was coming thick and fast. But I think we could have, you know, had the status quo there with Joseph. You know, we had over 100 seconds of OT left. He was down to, I think, maybe, you know, in the 20s, I think, by the time he even got to me. So, you know, even to keep that off, they weren't trimmed out. We were trimmed as well. So that would have made it difficult for them to pass. And once you get into the confinements of some of those corners, it was going to be really tough. But obviously the incident between, you know, Colton and him kind of backed them up a little bit. And once they got past a couple of the you know, people in traffic there, we were okay. But I would say I didn't get the number consistently. So I was a little worried about that. You know, we kind of have a light that comes on that gives you a couple of laps kind of heads up of that you're actually going to run out of fuel. And I didn't see it with two laps to go. And then they came on the radio just saying, go flat out, mix one, overtake, whatever you need. So that was definitely a lot. It was not really nice to hear at that point because the stress level was pretty high. And you know, to be able to get after it, I think for the last two laps, and really not have a concern was big. So huge credit to the team. It's a big weekend here, obviously, for Honda, Acura, and HRC. And I think we had almost 200 PNC guests here this weekend too. So nice to have Alex on the podium as well. Big weekend for Chip, obviously, with the IMSA race and a couple of IndyCars on the podium. So hopefully he's happy tonight.
Jag tänkte på det, Jakob, på tal om den splittade strategin här. Vi hade, ska vi se här. Då Will Power, Scott Dixon, Cal Kirkwood, Marcus Armstrong, Graham Rahal och Linus Lundqvist som valde då och gå i depå då under korsen. Det var inte många av dem egentligen som tjänade jättemycket mer än Scott Dixon på den strategin. Cal Kirkwood åt ju upp en hel del platser också. Och Linus Lundqvist tjänade ju ett par platser på det, men han hade ju ganska tufft mot andra förare då som hade fräschare däck på slutet, till exempel Alexander Rossi. Theo Pourchaire också, som vi kommer till lite senare. Men den stora vinnaren på detta, Will Power, var ju i, ledde ju racet under när det blev caution också. Så Scott Dixon var ju den stora vinnaren i det här, men det kanske handlar lite om timing också.
Väldigt mycket så, men jag förstår å andra sidan inte helt varför just Power gick in, för han ledde ju loppet och Power utmärker sig inte genom att spara bränsle på ett väldigt bra sätt, utan han utmärker sig genom att overcutta. Det är liksom så han har gjort de här klättringarna. Det var med Ohio här om året som han startade sitt. Han snurrade på första varvet och kom ändå i mål på tredje plats. Det var ju faktiskt då den gången som just Power och Dixon körde ihop på första varvet på med Ohio. Men Power kunde hålla liv i sina däck och gasa mer och ändå få ett bra resultat just den dagen. Och det här var ju ett lopp där en overcut faktiskt fungerade rätt väl. Palou klarade av det. Det är lite lustigt att om man jämför med St. Pete, där gulflaggorna hamnade precis så att det bara fanns bränslesparstrategin att gå på. Här så fanns ju alternativet att antingen, ja, med just de här två alternativen. Och de använde inte Powers liksom finess. Här så hade förarna chansen, de hade alternativet att kunna ladda hela loppet igenom. För att de här däcken då är väldigt bra lämpade för den sortens strategi. Så det var lite ironiskt att Power liksom gavs de här korten. Och kunde inte lägga fram dem på sitt bäst, liksom på hans vis. Så det tyckte jag lite var synd för just hans del. För man hörde det på hans motor, uppgivenheten. När man slutar gasa 200 meter innan man börjar bromsa. Det är ganska ledsen motorton. tycker jag. Mm. Det var det vi hörde sen Pete hela tiden, och nu var det några stycken som tvingades göra så här mer, medan de andra hade den glada motortonen och kunde gasa hela loppet igenom. Jag skulle inte, om nu när vi vet alltså på i efterhand, och Power ledde ju loppet och hade Dixon bakom sig, jag skulle inte vilja utmana Dixon på den här strategin igen.
Den som ledde den andra halvan av fältet då, som valde att gå på den här, som du säger, inte bränslesparade spåret, var ju Joseph Newgarden som var ledaren där, och han var ju inte långt ifrån att faktiskt plocka Dixon och gå vinnande ur den här bataljen. Men redan på varv 77 då, när han skulle, kan man säga, göra sitt sista försök, för han kom ju inte förbi Dixon där, som försvarade sig med bravur, men då blev han ju påkörd av Colton Herta, vilket gjorde att bilen gick in i sådana antistålläge, vilket gjorde att både Alex Palou och Colton Herta kunde gå förbi. En incident som inte ens noterades hos domarna. Vad tänker du om det? För det var en ganska rejäl påkörning ändå.
Just den kurvan är ganska ökänd. Det är väldigt lätt hänt. Det har hänt många gånger förut.
Jo,
jag tycker det är en racingincident. Men det är på gränsen alltså.
Jag tänker att det finns ju, det är skillnad på att bumpa varandra och att köra in, så att alltså, Newgardens bil lyfter ju till och med. Så att, även om jag tycker att det händer ofta där, men ja, det, då borde det finnas bestraffningar som gör att det inte, alltså, vi straffas också. Jag tycker det var konstigt åtminstone att de inte utredde det. Sen kan det ju liksom resultera i en race-incident då, men det blir lite vilda västern i Indycar ibland, och det är väl på ett sätt det vi gillar. Men här är lite synd om Newgarden ändå, som hade gjort ett riktigt fint race fram tills dess.
Jag skrockade lite när NBC intervjuade honom direkt efter målgången, så att hans bil lyfte a foot or two. Om man tittar på det, precis, det är typ en halv fot. Det är någon decimeter. Inte två fot upp, det är mer än en halv meter upp i luften. Så mycket var det inte riktigt.
Nej.
Men det är en sån säregen kurva. Det är absolut ingenting hört att göra med flit. Det är inte som jag såg under IMSA-loppet på lördagen, när GT-bilarna, jag kommer inte ihåg vilka förare det var, men det var en GT-förare som divebomba in i den kurvan. Så det blir liksom, kurvan var helt blockerad.
Mm.
Och det var totalt kaos. Sån sorts klumpighet tycker jag ska bestraffas. Men här var inte Herta klumpig. Här var han måhända aggressiv. Men inte, hans risktagande tycker jag är rimligt.
Med alla påkörningar bakifrån är väl en klumpighet, är det inte det, i viss mån. Annars hade ju Newgarden också kört in i Dixon där, för han försökte ju komma så nära som möjligt för att ha en bra utgång.
Jag tycker det är en gråzon, just den här kurvan. Men långsammare racerbanekurva går nog inte att hitta någonstans i världen. Så att jag kan ta att Herta undviker bestraffning just den här gången. Men om man sätter det i system däremot, då måste man börja titta på regelboken, hur den är formulerad i det här fallet.
Men och på tal på att sätta saker och ting i system då, för den här påkörningen då på Newgarden gav ju Scott Dixon det här lilla andrummet, så han fick ju de andra fick ju liksom börja jobba i kapp Dixon igen. Och lagom till att de var i kapp på honom, då hann de också fram till de som låg sist i racet. Och så här, blåflaggsläger då, vilket inte gäller i Indycar på det sättet som det är i Formel 1 till exempel. Och då tillämpades ju stallorder i det här läget, så att då hade det hängde lite ihop med vilket motormärke du kör för och också vilket team du kör för. Vi hade en lyssnare som hörde av sig och frågade just om detta och vad som gäller egentligen. Vad säger du, Jakob, om den situationen, och ska vi börja tillämpa blåflaggsregler i Indycar? Vi kan väl dra läget först, vad som hände i racet och hur det påverkade utgången.
Ja, det var ju längst ner i fältet, så var det väl Stingray Robb, Santino Ferrucci. Det var någon till bil, men det var särskilt Kiffin Simpson i den femte Ganassi-bilen som skulle bli varvade. I Indycar så betyder blåflagg att en snabbare bil är bakom och försöker köra om.
Mm.
That's it. Det betyder inte att man måste släppa förbi. För alla ska få sig en rimlig rätt att försvara sin plats på ledarvarvet. Om man blir varvad för en andra gång, då kan man bli beordrad att flytta på sig. Men det här handlade om att bli varvad för första gången. Allt som oftast så gillar jag den här amerikanska approachen till blå flaggor. Att man, bara för man är varv efter betyder inte att man ska förgå sitt lopp. Bara för att man leder tycker jag inte man ska få någonting gratis. Men det blir ju en till form av gråzon när den som leder varvar någon i samma stall. Och sen så kommer en liten hint ifrån depån om att göra det lite svårare för de andra som ska varva. Och det leder till en hel del frustration. Särskilt på en sån här trång bana där det inte är särskilt lätt att varva utan push to pass. Det finns också direktiv, snarare regler om hur push to pass tillämpas hos bilarna. Om man är mer än två varv efter, då får man inte använda push to pass. För varför ska man använda det då? Man är ju så långt efter så man ska bara rulla runt. Då har man ingen liksom rätt att försvara sin position, resonerar Indycar. Nästan så att man skulle tillämpa det för de som håller på att bli varvade för första gången också. Det här är kanske en engångsföreteelse, men det blev vid det här tillfället så förtogs en del av spänningen i loppet för att det var så tydligt att Simpson gjorde det enkelt för Dixon och Palou också för den delen, men inte för Hurton, Newgarden och Eriksson. Så jag har inte riktigt bestämt mig vad jag tycker. Ska Indycar också gå över till europeiska tillvägagångssättet, som jag tycker är ganska tråkigt ofta, eller ska man behålla det här amerikanska? Men jag tycker en mellanväg vore bra. Nu var det så nära målgång, så säg sista 10 varven, ja men då måste man flytta på sig.
Mm.
Eller att inte få använda push to pass. Just nu så blev det ju så att Hurta, Newgarden och Marcus fick ju lov att använda sina sista sekunder och push to pass för att ta sig förbi någon som, ja, jag har inte data på hur mycket Simpson hade i push to pass. Den sortens data är ganska svår att hitta i efterhand. Men jag tyckte det var ganska tydligt att Simpsons bil gick fort rakt fram, men mindre fort första acceleration och mindre fort in i kurvorna. Så att, ja, jag tyckte det förtog lite av spänningen, för det gav Dixon så pass mycket andrum ändå sista 5-10 varven.
Ja, men tekniskt sett så är det ju ett varv efter när ledaren har passerat dig. Så ja. Att på så sätt så, om du ligger sist och så kommer det en förare som inte hör till ditt stall. Vi säger att det hade inte varit Scott Dixon utan Joseph Newgarden som hade lett, säger vi. Om då Kevin Simpson hade blivit omkörd av Newgarden, då hade blåflaggsregeln kunnat sättas i spel och så hade han liksom fått tvungen att släppa förbi efterföljande bilar. Och om han då hade, liksom, nu i det här fallet då, släppt förbi Dixon för att de är teamkamrater, att han då hade blivit tvingad att släppa förbi då. Det hade också kunnat vara en grej att när du väl är ett varv efter, då är det liksom kört. För det handlar ju om att försvara sin rätt att vara på redarvarvet. Så något sånt där hade ju kunnat vara en lösning tillsammans med, som du säger, när det är 10 varv kvar, då är det blåflagget som gäller.
Det handlar ju om ens rätt att stanna kvar på ledarvarvet, inte ett varv före den som ligger tvåa.
Det här behöver kanske inte gälla på ovaler, å andra sidan.
På ovaler så finns det i princip inga blåflaggsregler överhuvudtaget. Nej. Då är det bara en signal. Jag tittar här i regelverket. Det finns ingenting som säger någonting om blåflagg på ovaler.
Nej.
Det är en väldigt kort sektion. Del 7.2.5. Och sen så finns det punkt 1 och punkt 2 utöver det.
Mm.
Ingenting om ovaler överhuvudtaget. Så det här gäller bara road street courses.
Mm.
Det är liksom 6 rader totalt som står om blåflaggor. Så det är väldigt kort sammanfattat allting. IndyCar may disable push to pass for lapped cars. Defined as a car that is at least one lap behind all cars that are on the race leader's lap. Så det till och med är så. Och det är ju när man är så pass långt efter resten så att man inte har någon rejäl chans. Det vill säga ett helt varv från bilen som är framför, inte ledaren utan framför. Då kan man bli beordrad och bli bortpetad. Men annars så, fair game. Rejsa på så mycket du kan. Det finns inte ens någon regel som säger högre bestraffningar om man som varvar kraschar ut någon annan. Utan de försöker hålla det så simpelt som möjligt i regelverket här. Men många av dagens IndyCar-förare är skolade på europeiska racerbanor. Så att många har ju den här europeiska approachen liksom hårt inbankad. Så att det finns nog en viss vilja på förarmötena att göra saker annorlunda i IndyCar. Och det här har ju kommit upp några gånger om året, dyker det här upp. Jag är kluven, men vid nästa tillfälle kommer jag säkert tycka att det är en skitbra regel. Låt se. Men jag hoppas att det klargör lite blåflaggsreglerna hur det fungerar i IndyCar.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Om vi tittar närmare på svenskarnas race då, om vi börjar med Felix Rosenqvist, så hade han ju bromsproblem helt enkelt från första stinten, vilket gjorde att han fick flytta fram bromsbalansen, för bakbromsarna överhettade ju. Bakbromsarna, finns det bromsar både fram och bak på en IndyCar?
Ja, det är det.
Ja, annars finns det ju ingen bromsbalans, nej.
Mm.
Korkad fråga, förlåt mig. Men vilket gjorde att han varken kunde liksom attackera eller försvara. Innan vi pratar vidare så kan vi ju höra på vad Felix sa i en intervju efter racet.
We had some issues with the brakes. They ran really hot, and I was just completely off with my bias and had to chase it and just lacked braking performance and kept getting past into turn one inside and outside. Yeah, listen, I just didn't really have braking confidence. If you don't have that, you can't protect, you can't go forward. So, we had to look at that. It's something that we've been figuring out. Like, 2-3 laps have been good, and then anything beyond that has just been going a little bit out of control. So, but anyways, the guys did well. I think we kept our heads cool anyways, even if it sucks. Like, it sucks going plummeting.
Och som man säger här då, Felix, så fick han alltså flytta fram bromsbalansen så långt fram så långt fram så att den bilen tappar ju sin karaktär och så sin körbarhet, kan man säga. Så att med det sagt så tycker jag ju att en nionde plats som han ändå körde till sig var det så gott bara kunde bli, och faktiskt en väldigt stark insats egentligen, med tanke på att köra Long Beach utan fullt fungerande bromsar, det är ändå en utmaning.
Positiv och optimistisk där, Ronny. Jag blev rätt besviken och knappt godkänt, om man ska gå MVG-skalan. Inte nödvändigtvis med bromsarna i åtanke, utan snarare med däckstrategin i åtanke. För det måste ju ses som en besvikelse när man tar pole position och sen leder man inte ett enda varv. Jag förstår inte hur de kunde välja första stinten med begagnade svarta däck på en bana som är känd för track position, banposition, att ligga i fri luft. Det är väldigt värdefullt. Det verkar ha varit en del av strategin att tappa kanske inte fem platser som det blev, men ett par stycken platser för att ha fräscha däck mot slutet. Men det är så motsägelsefullt. En bana där man behöver track position, men ge bort, inte med vilja förstås, men ge bort platser sådär. Jag har lite svårt att se hur man kunde hamna på just den race-strategin. Och sen är det ju väldigt oturligt att man inte kunde använda de nya röda däcken särskilt väl. Och det var väl förmodligen detta som gjorde att Romain Grosjean kunde köra om mot slutet av loppet. Så att med knappt godkänt skulle jag säga. Från, inte bara från Felix sida, men från hela Mayer Shank själva. Deras racecraft har inte funnits sin platsen.
Jag tycker det är ändå svårt att kritisera det alldeles för mycket. Jag åtminstone inte ur Felix perspektiv, för alltså, har man tekniska problem så har man ju, jag kan ju köpa det du sa där om Dicks strategi då i starten, men han var ju inte ensam att gå på den Dicks-blandningen som han gjorde heller.
Nej, men de runt omkring valde ju hemskt gärna röda däck just för att kunna attackera och bygga en lucka inför det första depåstoppet. Power ledde ju, vad var det, med 5-6 sekunder med sina röda däck. Och de röda däcken höll ju väldigt bra. Det var ju ingen som liksom fell off the cliff direkt det här loppet. Så man borde ju kunna se vad de röda däcken, de är inte röda längre, de är gröna. Gouache kallas det ju till och med. Uttalet kan nog förbättras. Man borde ju kunna se hur aggressiv man skulle kunna vara med de här däcken när en, om man säger, om det inte hade varit en gul flagg så hade det ju varit ändå en enkel tvåstoppare. Och så som det blev så kunde man ju köra de röda däcken 30 varv när 28 varv är det mesta som någonsin behövdes göras. Så jag står mig väldigt frågande till den strategin. Frågan är bara om man kommer fortsätta kunna utnyttja däcken så här hårt, så aggressivt resten av året när det blir tyngre bilar sen med hybridsystemen till nästa stadsbana. Visst blir det så i Detroit? Det är ingen stadsbana innan dess, nej.
Mm.
Så att ja, dynamiken i den här säsongen kommer förändras mer än en gång efter detta. Så frågan är hur mycket man har av det man lärt sig i Long Beach. Frågan är hur mycket man kommer kunna använda det resten av året bara.
Om vi tittar på Marcus Erikssons race då, så start från femte rutan, tar sig förbi sin teamkamrat på ett väldigt snyggt sätt, Colton Herta, upp på en fjärde plats. Sen så tycker jag hans race spolieras ju helt enkelt av att han har ett depåstopp. Först depåstoppet tar en sekund långsammare helt enkelt än övriga bilar i, som han fightades mot, och vilket gjorde ju att han hamnade ju precis bakom Alex Palou då, och hade han tagit sig förbi där, då hade han ju haft en friare väg till en chans att dels försvara sig mot Herta som valde att stretcha sin stint ett varv till och gjorde ett kanonvarv i och för sig, men tror både Alex Palou och Marcus Ericsson sinkade varandra där när de fightade om att hålla barnposition. Och sen så tycker jag det andra stoppet var inte heller glimrande snabbt. Jag får en känsla av att de hade problem med tankriggen, det är ingenting som har sagts, men det kändes som vad annars för teamet eller däck, de som bytte däck var ju, däckbytet fortlöpte ju, eller avlöpte ju ganska geschwint så, men det var den där extra sekunden tror jag kunde tillräknas själva tankningen. Så tänkte du på det?
Jag tänkte på att det såg ut som att tankriggen behövde stretchas ut ganska långt. Det här är ju en ganska knepig depågata eftersom den är ju mitt i en kurva. Och det är väl någonting utöver det vanliga att positionera sin bil mitt i den kurvan och komma tillräckligt nära depå, alltså muren där stallet sitter. Och då är det ju decimeter precision som det handlar om. Men det kan ju vara lite knepigt, och kanske var det som spolierade den här sekunden för Marcus. Och den var ju så himla viktig, och jag tyckte Palou var väldigt aggressiv. Nästintill vad som tolereras i amerikansk racing, för man får inte göra spegelmanövrar, det vill säga att reagera på vad bilen bakom gör. Det är också någonting som IndyCar skiljer sig väldigt mycket åt från europeisk racing. Nu har ju Palou spenderat mer tid i amerikansk racing än han har gjort i Formel 3. Han var aldrig i Formel 2. Sen spenderade han ett år i Japan. Men han har spenderat mer tid i amerikansk racing. Medan Marcus kanske fortfarande lite har väl den sortens approach i bakhuvudet, kan jag se emellanåt. Unleashing the Dragon till exempel. Men för 15 år sedan så hade Palou nog fått en bestraffning för sin, inte manöver, men för sin defensiva körning då på den första av bakrakarna, om man så säger.
Mm.
Men IndyCar har gått lite mer en mellanväg. Det finns en episod när Helio Castroneves blev fråntagen en seger för att göra inte ens hälften av det Palou gjorde där. Så det var väldigt aggressivt, men det var ett viktigt skede i loppet. Men ja, Marcus behöll sina däck väl och kunde ju ansluta till den här gruppen mot slutet. Så att de har hittat rätt väl i setupen. Och Herta, samma symptom för honom. Han kunde ju attackera Dixon på samma sätt som Newgarden. Kirkwood fastnade ju i trafik efter ett dåligt kval. Nu tittar jag efter bästa klättrare i loppet. Och det är ingen av dem som jag nämnt hittills, utan det är Theo Pourchaire som klättrade flest platser från 22 till 11. Annars så var det i topp 10 var det Grosjean som klättrade bäst från 16 till 18. Annars så var det inte några jättemånga omkörningar i, ja, säg topp 6 då. Power låg ju kvar där på en sjätte plats efter sina depåstopp, kunde ju inte hota dem framför. Sen så var det väl inga riktiga omkörningar förutom Hurtas tillbud. mellan Herta, Palou, Newgarden, Marcus, Kirkwood, de körde ju aldrig om varandra så, utan det var ju ganska statiskt, och det visar ju på att man kunde antingen köra defensivt effektivt, och sen så de som hade samma strategi, alltså Herta, Palou, Newgarden, Eriksson, alla kunde pusha väldigt hårt, så att det blir ju så när alla kan ligga på sin främsta tiondel hela tiden. Och Marcus gjorde ju faktiskt loppets snabbaste varv.
Det gjorde han.
Mm.
Om vi tittar på Linus Lundqvist så skrev ju han efter racet på sociala medier att han var varken nöjd eller missnöjd. Men får ändå se som ett, det kan man ändå se som ett sundhetstecken, att han vill mer. Han avancerade då från sin 17:e plats till att ta målflagg på 13:e. Och han var ju en av de här då förarna som gick på samma strategi som Scott Dixon, och han var ju uppe på 7:e eller 8:e plats som bäst, och sista stinten då så fightades han dels mot båda McLaren-förarna, Alexander Rossi och Theo Pourchaire, som båda var på fräschare däck, och även Rinus VK som han faktiskt höll bakom sig in i mål då. Så att körde jämnsnabbt med Marcus Armstrong, teamkompisen Marcus Armstrong. Ja, vad tycker du om ett stabilt race av Linus? Inga misstag vad jag kunde se eller ha hört om. Med ännu mer flyt så kanske han kunde ha haft någon plats till. Men
jag vet inte om han imponerade så som han gjorde de här stadsloppen förra året när han körde snabbaste varv och så. Men han visar mognad, och det är där han behöver vara när han inte har pacen för att vara med och attackera i topp 10. Mm. Precis bakom Marcus Armstrong. Ungefär den nivån Armstrong hade de här loppen förra året. Så det finns ingen som bådar illa. Det hade kunnat båda bättre, kan jag tycka. Om vi ska vara lite giriga och heja på våra svenskar. Hans sponsor den här helgen, det var en film som heter Unfrosted. Som är regisserad av Jerry Seinfeld. Som också spelar huvudrollen, Unfrosted.
Ja.
Handlar tydligen om Kellogg's och om frukostflingor. Den har premiär den 3 maj på Netflix, ifall folk var intresserade av det. Jag tyckte inte mig se Jerry Seinfeld vara på banan, så de har nog inte träffat varandra än. Inte lika starstruck som Felix Stahl var i St. Pete med John Bon Jovi. Men okej, okay, det är ju Hugh Grant och Amy Schumer är med i den filmen också, och Peter Dinklage. Så det är, ifall folk är intresserade av det, så skaffa Netflix den 3 maj, liksom.
Inte betalt samarbete, kan jag tillägga där.
Nej.
nämnde ju Theo Pourchaire då, som ja. Ändå kanske var det stora utropstecknet, om man inte räknar med vinnaren Scott Dixon den här helgen. Theo Pourchaire som sagt, som gjorde ett inhopp i McLaren eftersom David Malukas fortfarande är handskadad, och Callum Ilott som har varit vikarierat för David Malukas kunde ju liksom inte köra nu i helgen då för att han hade andra åtaganden. Theo Pourchaire, förra årets Formel 2-mästare, sätter sig i bilen utan att ha kört ett enda varv i en Indycar och gör det med den äran och slutar då på en etteplats. Är det så?
Mm.
Vad tycker du om hans Indycar-premiär? Det är ju Linus Lundqvist i Meyer Shank paritet tycker jag från förra året.
Ja, han körde ju faktiskt som Scott Dixon på banan.
Mm.
När Dixon då precis kom ut efter sitt sista depåstopp. När Dixon tog det som lugnast.
Mm.
Porsche körde den aggressiva strategin, inte sant? Så måste det varit.
Gjorde han.
Det passar en rookie på den här banan. Att kräva en rookie på den här banan att köra långsamt så fort som möjligt, det är nog inte en bra skola. Utan hitta gränserna för vad en IndyCar-bil ens kan göra. Det måste ju passa någon, och han hade ju ingenting att förlora liksom.
Mm.
Det han vann på det här, det var ju fortsatt förtroende. Han kommer ju köra den här bilen i Barber igen, för Malukas hand vägrar friskna till riktigt. Det verkar ändå som att McLaren-bilarna fungerade rätt bra, eftersom Rossi, som behövde göra ett depåstopp extra, ändå kom i mål som 10.
Mm.
Och Ward, vars lopp verkade vara helt åt skogen efter det att han körde på Rossi, var det på första eller andra varvet redan, kom i mål på 16. De hade kunnat lika gärna vara nere med Ferrucci och Siegel och Simpson där, men de var ju inte det eftersom de hade ganska bra pace. Och det var ju lyckligt för Pourchaire att de hade ordning på bilarna. Så det var ju olyckligt att McLaren-bilarna var så dåliga i kvalet. Det var nog där de förlorade med deras helg redan. De var 13, 14 och 22 på kvalet. Ja, Ward förbättrade sig inte under loppet, men både Rossi och Pourchaire gjorde ju det. Så att det var inte en helt förlorad helg för McLaren, även om det ser så ut vid första anblick.
Nu tänker jag på David Malukas och hur det verkar som att hans handskada då är värre än befarat. Och i en intervju med något av ledarna i McLaren, så man bara känner tendensen här nu, det är att de börjar liksom backa långsamt ut ur David Malukas vardagsrum. De säger att vi får se, vi får se vart detta leder och sådär. Så länge Theo Pourchaire då, som nu kommer köra även i Barber, en stark insats från honom där och en förlängd rehabilitering från David Malukas. Frågan är vad gränsen för McLaren går när de bestämmer sig för att helt enkelt dra in Malukas kontrakt och satsa på Pourchaire istället. Jag har inte en aning om hur de här kontrakten ser ut, men någon sån klausul borde rimligtvis finnas hos en första års förare. Tror du att det kommer bli så? För ja, McLaren är väl inte direkt kända för att vara direkt uthålliga heller med sina förare om det inte passar.
Ja, det är otäck situation för Malukas. Man får ju hoppas att det är ganska vattentätt för honom. McLaren är ju ändå i en liten smått hopplös situation. För oavsett vilken förare som spenderar mest tid så har de förgått den här säsongen. Det är jättesvårt för Malukas att ta in 3 lopp som han har bara förlorat. Det är också svårt för Pourchaire att ta in det loppet han har förlorat när han var inte med till start i St. Pete. Om de tycker att Ilott är den som har mest kapacitet, då har han ändå gått miste om 2 lopp här.
Mm.
Så att McLaren kan inte riktigt vinna på den här säsongen för bil nummer 6. Malukas var ju också inte deras förstahandsval inför den här säsongen. Det var ju Palou som tackade nej med en del jurister som till hjälp. Så att, ja.
Och det är det jag tänker, att det är det som talar till Theo Pourchaires fördel. Att frågan är om han hade varit på tapeten redan inför säsongen, så kanske han hade varit den de egentligen hade velat ha. Så hade det stått mellan Malukas och Pourchaire idag, så tror jag det finns både mer potential i Pourchaire ganska övertygad om det faktiskt. Och faktiskt en förare om den digniteten tror jag faktiskt att de egentligen vill ha. Så det kanske är en gyllene möjlighet för McLaren att välja honom istället. Men nu är vi verkligen ute och spekulerar, men jag skulle inte bli förvånad om det blir så att om hans Malukas handskada håller i sig att han sätts på i reservförarroll resten av säsongen.
Ja, och jag förstår inte varför de inte gick på Ilott på en gång förra året. Var Ilott så hopplöst trött på IndyCar totalt efter sin tid hos Junkos?
Mm.
Det förstår inte jag riktigt. Och Malukas tackar ju nej till en fortsättning hos Dale Coyne rätt tidigt under förra året. Det vore kul om det fanns plats för alla tre i IndyCar. Nu finns det bara plats för en av dem.
Innan vi lägger Long Beach till handlingarna så tänkte vi dra väl topp 10. Vi hade Scott Dixon på första plats och så Colton Herta, Alex Palou som kompletterar podiet. Sen har vi fjärde plats, Joseph Newgarden, Marcus Ericsson på femte plats, Will Power på sjätte, Cal Kirkwood sjua, Romain Grosjean på åttonde plats, Felix Rosenqvist nia och Alexander Rossi tia. Sen har vi Linus Lundqvist på trettonde och Tom Blomqvist på 22:a plats. Och i tabellen nu så har vi Joseph Newgarden fortsatt på första plats med 87 poäng. Och så har vi Scott Dixon går upp på andra plats på 75. Och så Colton Herta på 72. Svenskarna har vi på Felix Rosenqvist på sjunde, Marcus på 12:e, Linus på 18:e och Tom på 20:e plats då. Okej, då blickar vi framåt i helgen då.
Mm.
Children's of Alabama Indy Grand Prix, som det officiellt heter. Eller helt enkelt Barber.
Det är en modern klassiker, må jag säga. Det är ofta ett spännande lopp. Vädret är svajigt, så det har varit blöta lopp. Det har vid ett tillfälle regnat bort helt så att det kördes på måndagen. Det hoppas jag inte att det kommer ske den här gången.
Är det Barber som kallas Amerikas Spa-Francorchamps?
Det är väl snarare Road America som jag hört det kallas så.
Jag blandar ihop dem lite, ja just det.
Men det finns väl likheter med kanske med Ring Knutstorp. Ring Knutstorp och steroider.
USA, alltså Amerikas svar på Ring Knutstorp.
Om man tänker Essen på Knutstorp. På baksidan där, efter första kurvan. Det är lite så hela varvet på Barber flyter ju.
Mm.
Men det betyder inte att det är svårt att köra om. Utan det finns, man kan vara väldigt kreativ med sina omkörningar där. Jag kommer ihåg Colton Herta en gång precis på baksidan.
Mm.
Och sen mot slutet av varvet, precis när man går in i depån, så är det en ganska lång kurva i uppförsbacke som nyper till. Om man går in i depån då bara köra rakt fram. Men där kan man också dyka på rätt bra sätt. In i första kurvan så kan man dyka. Men det finns kan man köra alternativa spår ut på bakrakan. Där Newgarden tappar sin bil på första varvet. Loppet 2021 och skapar den här masskraschen.
Mm.
Sen så finns en hårnål efter den rakan. En till hårnål efter nästa raka. Så att även om det är en bana så här, där det krävs väldigt mycket downforce. Så finns det väldigt många sätt att köra om på. Och det är ett kännetecken för en modern klassiker.
Om jag får stanna dig där, Jakob, så jag har ju såklart förberett ett litet quiz till även den här veckan.
Okej, okay, ja.
Mm. Ja, ska vi köra det? Jag tyckte det var roligt förra veckan.
Har du växlat upp svårighetsgraden?
Ja, kanske lite. Jag tror det. Mm. Jag tror okay. Det.
Jag hade lite statistik framme, men då tar jag inte fram det. Så hit me.
Ja. Vi får se detta som en form av när man ska ställa in en bil inför ett race. Man får skruva lite på vingarna och man får göra lite så här fine tuning för att ride height och sådana saker. Jag ser mitt quiz lite på samma sätt här nu. Så jag gör små skruvningar tills jag kommer hitta precis rätt svårighetsgrad för dig.
Ah, okay.
Det kanske kommer ta några veckor, men vi får se hur vi kommer här. Kanske har skruvat för långt här. Det återstår att se.
Det tror jag inte.
Fråga 1. Vilket år kördes första IndyCar-racet här och vem vann?
Första IndyCar-racet 2010.
Mm.
Minns inte den som vann.
Visa.
Vilka körde Penske då? Det var Power och Castroneves. Kan det vart Castroneves eller Scott Dixon tror jag.
Visa. Du får bestämma dig nu.
Helio, för han var fortfarande väldigt fast 2010.
Ja, det stämmer.
Det var Helio, okej, okay, right.
Som sagt, första racet hölls 2010. Det var på tal redan 2009 att de skulle hålla ett race på Barber. Och det skulle då ersätta ett annat race som upphörde. Vilket race var det?
De hade upphört. Tänker något annat lopp i södern. Jag vet inte om det finns fanns så många IndyCar-lopp i södern på den tiden. Men det har alltid varit början av säsongen. Och det var ett ovallopp som brukade vara. Kanske ersätta Kansas Speedway?
Rätt svar är Detroit Grand Prix.
Mm-hmm. Okej.
Okay. Fråga 3. Vilken IndyCar-förare har vunnit här flest gånger?
Jag försöker räkna tillbaka senaste loppen. De som har vunnit senaste åren har inte hållit på tillräckligt länge. Är det en eller flera förare?
Det är en förare vad jag kan se.
Kan det vara Helio Castroneves?
Nej, du får en chans till. Du är rätt team.
Ja, då är det Will Power.
Joseph Newgarden har vunnit det 3 gånger.
Ja, okej. Okay. Ja, men just det. Ja. Men han har inte vunnit alla sina lopp här med Penske. Det vet jag med säkerhet.
Så kan det vara.
Mm. Jag tror det till och med var så att Newgarden vann sitt första lopp i karriären på den här banan.
Även Indy Lights körs på Barber.
Mm.
Vilka förare på årets IndyCar Grid har vunnit här i nämnda supportserie?
Oh, vilka? Jag kommer ihåg ett Lights-lopp där Rosenqvist blev avkörd i första kurvan. Vilka var det från den griden? Jag tror att det var några som gick upp från den griden till IndyCar.
Jag kan säga att det är 5 namn, jag säger.
5 stycken, okej. Okay. Jag skulle vilja säga Kirkwood. Jag vill säga Award. Jag vill säga Linus. Newgarden och kanske... Jag kan inte bara slänga ut med någonting. Jag behöver en kvalificerad gissning här. För Newgarden blev ju Lights-mästare. Ray Hall körde aldrig Lights. Power körde aldrig Lights. McLaughlin körde aldrig Lights. Dixon körde han körde Lights, fanns inte den här banan. BK då?
Colton Herta vann 2017.
Ja. Men jag sa inte Herta.
Det gör du inte, nej.
Nej.
Pat O'Ward vann båda racen 2018, för då kördes 2 race. 2021 kördes också 2 race. Linus vann ena och David Malukas vann andra. Sen så vann Linus 2022. Och Chris Rasmussen vann 2023. Och då tänker du så här, ja men David Malukas är ju inte på griden just nu. Men jag tycker så synd om honom, så han får räknas med på griden.
Mm. Ja, jag tänkte inte på förra årets förare.
Nej, så Colton Herta, Pat O'Ward, Linus Lundqvist, David Malukas och Chris Rasmussen.
Du hade bara 2 av 5.
Ja, du får rycka upp det nu. Är det för svårt? Eller känner du att du är lite sparad av nivå?
Nej, alltså det här är en utmaning, så kör.
Sista frågan. Hur många höjdmeter är det mellan banans högsta och lägsta punkt?
Oh, det är typiskt en statistikrad som man typ aldrig tar med. man brukar säga men att köra ner för korkskruven eller Laguna Seca, det är som att köra ner 3 våningar. För amerikaner mäter ju allting förutom med metriska enheter.
Du får svara antingen, du kan både i fot, exakt antal i fot eller på ett ungefär i meter.
Jag skulle säga, ja men säg 40 meter.
Nej, 25 meter faktiskt, eller 24, någonting, 80 fot.
För att det är inte så höga berg, utan det är många kullar. Det är inte som att köra upp för ett berg som Bathurst, Mont Panorama eller Laguna Seca för den delen. Utan det är liksom att, som om en racerbana skulle ligga över gamla Uppsala högar. Lite så.
Mm.
Obskyr referens för de som inte har besökt Uppsala någon gång. Men de som känner till gamla Uppsala högar liksom, kan se det framför sig ungefär hur banan ligger i landskapet.
Förra årets race var ju en ganska actionfylld historia där Scott McLaughlin till slut kammade hem segern följd av Romain Grosjean och så Will Power kompletterade podiet där. Och så hade vi Felix och Marcus som avrundade topp 10 där med 9:e respektive 10:e plats. Kommer du ihåg racet förra året?
inte särskilt väl, om jag ska vara ärlig. Vet inte varför, för att många ledarbyten, 7 ledarbyten, förutom topp 3 i loppet, alltså McLaughlin, Grosjean, Power, ledde även Josef Newgarden en handfull varv. En gulflagg på varv 39 när Stingray Rob trillade av banan.
Ja, trillade av. Han fick nog ett, någon form av...
tekniskt fel, ja.
Ja.
Oklart varför jag inte kommer ihåg det här loppet så väl, men det funnits andra klassiker på banan. 2016 är en favorit när Simon Pagenaud och Graham Murray Hall hade en riktig Villeneuve-Arnaud-fight sista varven. Och det är lite det jag förväntar mig den här gången. Eller som jag hoppas på i alla fall. Att ingen mer bränslesparande. Loppet är ganska långt på 90 varv. Det blir 333 kilometer, så en trestoppare torde vara strategin som gäller.
Mm.
Gulflagg har alltid skett varenda lopp, åtminstone en, men förra året så var det ju på grund av mekaniskt fel för en bil. Ja, men det här är en modern klassiker som jag alltid ser fram emot nu. Från skepticismen de första åren när man tänkte, det är en motorcykelbana, det går inte att köra om. Men den skepticismen besegrades ganska snabbt, och det är nog en favorit hos ganska många av förarna nu också.
Det är en bana som fortfarande är svår att köra om på, men när det väl... De ställena det går att köra om på, så bjuder det oftast in till ganska spektakulära omkörningar. Så ja, spännande. Om du skulle säga då, vem vinner, Jakob, och vem blir racets överraskning?
Jag gör så att jag säger den som vinner är den som senast vann ett IndyCar-lopp på en riktig road course. Det vill säga Scott Dixon. Men jag tror inte han vinner på grund av att spara bränsle. Utan han vinner för att han är snabbast. Alltså de här tre loppen som Dixon vann förra året, då startade han 15, 16 och 11 på, nu på Long Beach. Då startade han vart då någonstans. Han startade 8. Jag tror att Dixon vinner ett lopp från första led den här gången, för att bevisa att han kan det också.
Ja, men säg vilken överraskning också då.
Det här är en bana där Team Rahal har gått bra. Det är ett tag sedan, senast visst, men Takuma Sato vann 2019. Det hade blivit en dubbelseger för stallet om inte Graham Rahal själv hade fått problem. Så att, jag tror mer på Christian Lundgård än Graham Rahal. Men bara om Rahal-stallet är i topp 5, så är det en bra dag för dem. Och det vore en form av överraskning i alla fall om Lundgård vinner.
Och jag säger att jag tänker min favorit har ju varit Scott McLaughlin i år, och sett till hur bakslaget han fick i Long Beach, men med bakgrund av hans starka inledning både på Thermal och i St. Petersburg, så jag tänker, för att mina mästerskapsförhoppningar för honom ska leva vidare, så tänker jag att han kommer upprepa förra årets seger, för den där imponerade han stort på mig, så jag tänker att han går vinnande ur detta, och min överraskning, eller races överraskning, landar på Linus Lundqvist, för den här banan kan han har vunnit här 2 gånger i Indy Lights, och är det någonstans han ska glänsa i en IndyCar så är det på Barber, så det är min favorit. Hålltider i helgen, på fredag 21.40 har vi träning 1, och sen på lördag klockan 18.15 har vi träning 2. Kvalet avlöper senare på lördagskvällen 21.30. Sen har vi warm-up på söndag 16.15, följt av race 1 startar på söndag 19.30.
Är det en göteborgska som lyser igenom där?
Race 1. Men då är vårt poddrace färdigt för den här veckan.
Mm. Tack alla lyssnare som har hört av er med frågor och synpunkter och likes på sociala medier. Fortsätt gärna med det, så hörs vi nästa gång.
Nästa onsdag alltså.
Mm.
Ha det bra.
Hej.
She's an easy rider, but she do ride hard so long.